I Vetenskapsradion Historia idag om vin och öl, om 80-talets vinprovningshysteri och hur den påverkar oss än idag. Men också om alkoholens roll i religionen och Martin Luthers kärlek till öl. Jag heter Tobias Svanelid och Urban Bjørstadius, det är skolavslutningar, midsommarfester, det är sommarpicknick som vankas.
Jaha, och då vankas det ju också traditionsenligt på många håll mycket alkohol, ju.
Ja, man måste ju inte dricka där på filten, men många gör nog det.
Ja, det måste man verkligen inte.
Men sen
kommer hösten och då kommer ju kvällstidningarnas artiklar om hur man lättast kan dra ner på sitt drickande efter semestern. Så här vanor som man har lagt sig till med under semesterveckorna.
Ja, men precis. Men vi vill inte tänka på hösten nu, men då kommer väl också samtidigt dryckestipsen till kräftskivan.
Just det, och hummerpremiären.
Ja, och vi ska också reda ut ett stort mysterium i dagens program. Hur kan det komma sig att svenskarna, som i århundraden varit öldrickande och nubbeskålande, hur de förvandlades till ett vindrickande folk?
Ja, Christian, här har vi ett franskt hantverk i våra glas.
Ett hantverk av ädlaste slag med underbar färg. Rubinröd med en gul röd anstrykning. Briljant klarhet.
Ja, vilken gloria.
Carl Jan Granqvist och Knut Christian Gröntoft i Sveriges Television när de provar vin, och Peter Josefsson, idéhistoriker vid Södertörns högskola. Vad tänker du när du ser det här klippet?
Ja, det är ju väldigt roligt tycker jag.
Tidsdokumentär.
Ja, verkligen, verkligen. Och sen så, just eftersom jag har sysslat med och forskat om det här ett tag nu, så blir det ju lite en tidsmaskin bakåt som man kan... Ja, idag är det kanske svårt att förstå vilket oerhört stort genomslag det här fick när det kom på 80-talet.
Ja, alltså, vad var det som den här vinhysterin, om man får kalla den så, vad var det den ersatte då? Om du skulle beskriva, liksom, för både du och jag var ju med när det här sändes på tv på 80-talet. Mm. Vad var Sverige för land? Och var det bara sprit och öl?
Ja, det hade ju... Man kan väl säga att om vi tittar på statistik från 50-talet, så är det ju så att vinet står ju för en försvinnande liten del av den sammanlagda alkoholkonsumtionen. Men sen börjar det öka från 50-talet och framåt, och det beror väl delvis också på att det finns en liberalisering av den svenska alkoholpolitiken. Man avskaffar ju motboken då, man justerar skattesatserna så att det blir dyrare att dricka sprit och billigare att dricka vin till exempel. Och sen så finns det liksom ett gryande intresse. Föreningen Munskänkarna grundas till exempel 1958. Och man kan se då statistiskt sett att det sker en ökning av vinkonsumtionen. Och det har ju att göra med massor av saker. Charterturismen till exempel, och medelklassens möte med nya dryckesvanor.
Alltså man har varit nere på Mallorca, Kanarieöarna och druckit det. Det här vill vi ha hemma
tinto.
Också.
Ja.
Precis.
Ja. Och det smakar aldrig likadant när man kommer hem i Sverige. Så, det här är retsinan, alltså, jag vet inte. Ja. Är den inte lite? Ja. Mm.
Nej, det finns ju, och sen så finns ju en stor statlig annonskampanj, Operation Vin, där man ska förmå svenskarna att välja bort det liksom mer hälsofarliga brännvinet till förmån för vin.
Okej, det måste vara ganska unikt, tänkte jag, i folkhem Sverige då, att man liksom nästan gör reklam för drick alkohol, men en annan typ av alkohol.
Ja, nej, men så är
det. Det är lite bättre för
tidigare hade man ju varit väldigt restriktiv, och då var liksom förbudslinjen snarast som gällde. Och nu har man väl insett att det är kört att förmå svenskarna att avstå från alkohol. Mm-hmm. Och då är det liksom en mer framgångsrik strategi att få dem att dricka vin istället för att dricka sprit.
Och tillsammans med det här så kommer ju den här, som du kallar för nyhetshysterin på 80-talet, alltså vinjournalistiken, vinskribenter. Vad var det som hände då med den här vinjournalistiken?
Ja, det hade börjat lite grann redan på... början på 70-talet så sjösätter ju Allt om mat, tidningen Allt om mat, då, en vinspalt. Så det fanns ju liksom spridda skriverier, vissa andra tidskrifter också. En tidskrift som heter Gourmet kom 1980, tror jag. Men det är ju då, ska vi säga, från 81 och framåt, det verkligen tar fart. Och det har att göra med flera saker. En sak som är viktig att betona här, det är att vi får ett alkoholreklamförbud 1979. Så då finns det liksom inga alternativa sätt att nå ut med informationen om de här produkterna man har att erbjuda.
Mm. Ja, man ville helt enkelt sälja sina produkter.
Man ville, ja, precis. Så man bjöd ju in de här journalisterna för vinprovningar då. där man helt enkelt uppvaktar redaktionerna ut på landsbygden för att förmå dem att sjösätta egna vinspalter.
Och det här verkar ju ha funkat. Alltså nu blir ju vinjournalistiken någonting som förekommer i var och varannan dagstidning och ja, får ja, ett enormt visst. Genomslag.
Absolut.
Man sitter där vid frukostbordet i princip och läser om ja, alla möjliga sorters viner då.
Ja, absolut. Och det funkar ju så bra så att Vin och Sprit förorsakade ju, kan man säga då, arbetsmiljöproblem för systerbolaget, systembolaget helt enkelt. Därför.
Ja, hur då egentligen? Vad är det som ja, uppstår för problem?
Ja, ja, man talar ju om nyhetshysterin. Det är ju så att systembolaget släpper ju, de har ju så kallade nyutsläpp där man lanserar då nya viner. Fram till 1986 tror jag det var 8 gånger per år, sen går man över då att lansera dem 11 gånger per år. Och det här sker ju då vid ett särskilt datum. Och ofta så kommer de här vinspalterna då, eller vinrecensionerna, och de kommer ofta i helgbilagan som föregår det här släppet. Och så kommer släppet på måndagen då. Och det innebär ju att alla de stora svenska dagstidningarna recenserar i stort sett exakt samma viner inom loppet av några få dagar.
Precis, alla har läst om det här och liksom hänger på låset då, på Systembolaget.
Ja, och hur var det att jobba på Systembolaget efter en sån helg?
Ja, det finns ju, inte minst i deras personaltidning Bouquet, så har man ju reportage om den här nyhetshysterin som man kallar det för. Och det berättas ju om gråtande kunder som har köat i timmar utanför systembolagsbutiken men som ändå blir utan det här vinet då när de väl kommer in.
Ja, det är slutsålt helt enkelt.
Ja, och så tvingas personalen hantera de här kunderna och deras frustration, ilska och besvikelse.
Ett arbetsmiljöproblem är plötsligt.
Ja, ja.
Men alltså, vi hörde ju Carl-Johan Granqvist och Knut Christian Gröntoft i tv-programmet Levande livet som började sändas då på 83 tror jag det var.
Ja, ja.
Och de hade ju ett väldigt speciellt sätt att prata om vin, ett nytt sätt som ju, och jag kommer ju ihåg att man liksom drev ju väldigt mycket med de här nya
svettig häst och sånt där.
Ja, precis. Men de här nya vinskribenterna då, alltså hur skrev de om vin då?
Ja, men man kan ju säga att de använder ett slags vinvärldens esperanto. Det här är ju ett språkbruk som har lanserats då ganska kort innan vinjournalistiken slår igenom i Sverige. Och det utvecklas framförallt av amerikanska vinkemister och vinjournalister under, kan man säga, 70-talet och framåt. Och det här är ju en period då liksom vinmarknaden liksom globaliseras och de amerikanska vinproducenterna vill ta upp konkurrensen med de franska. Men man kan ju inte konkurrera i kraft av fina anor och liksom, välkända namn på vingårdar och såna här saker. Och samtidigt har man ett intresse av att nå ut till så många som möjligt. Och då måste man hitta ett sätt att tala om vin som gemene man omedelbart kan förhålla sig till eller känna igen. Så att det är då vi får de här så kallade referensaromerna. När vi säger att det liksom doftar äpple, persika, körsbär. Ja, det finns ju liksom hur många som helst.
Och det är alltså inte så subjektivt som vi som var med då tyckte då. Utan
det låter
var
som en vetenskapligifiering nästan.
Ja, nästan att man pratar mer objektivt om vinsmakerna då.
Ja, men det finns ett sånt anspråk där, för att den här språkutvecklingen, eller man kanske ska säga att går man tillbaka och läser äldre vinlitteratur från 1800-talet och början av 1900-talet, då kan man någon gång ibland påträffa en sån här referensarom. Men de sticker verkligen ut, det är inte det gängse sättet att tala om vin på. Och jag föreställer mig att man på den tiden tänkte på det här som liksom ett metaforiskt språkbruk. Men vad som händer då under efterkrigstiden, det är att man lär sig då att i de kemiska laboratorierna identifiera olika smak- och doftämnen med en metod som kallas för gaskromatografi. Man helt enkelt förångar olika livsmedel och så kan man se vad de består av på molekylnivå. Och då kan man ju upptäcka då att ett vin kan ju då dela en viss kemisk komponent med till exempel lakris eller någonting annat. Va?
Ja, så de har
så att det finns ett slags objektivitetsanspråk här, åtminstone initialt. Sen sticker det här språket
iväg. Ja, för många av oss som har provat och liksom, det här ska tydligen smaka liksom lakris och halm eller någonting sånt där. Jag vet inte riktigt om jag känner
det. Och just smaken av halm, vi är ju ganska få som har ätit halm, tänker jag. Men alltså, hur skrev man om vin innan den här nyhetshysterin på 80-talet då?
Ja, men det, väldigt ofta så använder man sig av ett man hittar liksom liknelser från andra erfarenhetsvärldar. Så att det är delvis lever ju det här språket fortfarande kvar. Vi kan till exempel tala om vissa viner som förnäma eller sådär. Även om den typen av språk.
Mycket kropp och sådär.
Ja, precis. Ja. Och det kan vara liksom maskulint och robust eller muskulöst eller feminint och sådär. Så det finns ju kvar. Men det där var betydligt vanligare i äldre vinlitteratur. Och då var det, skulle jag säga, kanske rent av det dominerande språkbruket.
Har du exempel på hur du skulle kunna låta?
Jag skulle kunna ha ett exempel från en av världens ledande vinskribenter. Han heter André Simon, fransman men skrev på engelska. Och så här kunde han uttrycka sig i en bok som då kom i svensk översättning 1959. Av alla röda bordsviner kan den röda Bordeaux, som i England under lång tid, cirka 7 sekler, varit känd under namnet Claret, betecknas som det fullkomliga vinet. Precis som den fullkomliga hustrun ser det gott och behagligt ut. Och är gott och behagligt, naturligt och hälsosamt, alltid hjälpsamt, utan att vara dominerande. Alltid pålitligt, behagfullt och milt, men varken lojt, slött eller monotont. En sällsynt gåva och en sann glädje.
Alltså man vill ju aldrig dricka någonting annat än just Bordeaux till allt när man hör det där.
Men det är ganska misogynt. Alltså det låter som att det här 70-talsspråkbruket som du pratar om, det har uppfunnit i USA, kan vara någon form av reaktion på någonting som man tycker känns rätt gammaldags och ofräscht.
Ja, ja, visst. Och jag har läst en del av de här amerikanska kemisterna då, hur de talar om vin. Och det är ju mycket medvetet. De säger att de vill liksom bort ifrån det här snobbiga kodspråket som man använder sig i vinkretsar och i deras samtid då. Och sen försöker man då mycket aktivt lansera ett nytt språk.
Mm. Vem vill vara otrogen med en Beaujolais när man har en Bordeaux? Men alltså, hur påverkar det här, den här vinjournalistiken och det här nya språket? Och hur påverkar det allt detta vinkonsumtionen?
Ja, den stack ju, och den hade ju varit, liksom, den hade ju varit ökande under ganska lång tid, men och det här, det är inga liksom jättebranta liksom förändringar i den här kurvan under tiden, utan det stiger ganska kontinuerligt. Däremot så finns det ju liksom en viss överföring, att man i högre utsträckning, man kan se en ökad efterfrågan på lite bättre viner till exempel, vilket jag tror i hög utsträckning kan förklaras med den här vinjournalistiken.
Så det påverkar det alltså utbudet på Systembolaget, eller?
Ja, men det gör det. Det gör det. Och som sagt, de här köerna, det gäller kanske inte samtliga affärer runt om i hela landet. Men jag vet ju att för de folk som var med och som jag har pratat med, att köerna kunde liksom ringla jättelånga. Och det kom bilar med liksom privatchaufförer och direktörer som skulle liksom till något av Stockholms bättre systembolag för att handla vin vid den här tiden.
Och då ska man komma ihåg att på många systembolag så var det ju så att man gick ju inte och plockade som idag flaskorna ner i sin kundkorg och gick fram till kassan, utan man stod ju och köade fram till en expedit som då, så skulle man tala om vad man skulle ha, och så gick hon eller han bakom hyllorna och plockade på sig det man ville ha. Visst.
Och som nu tänker jag också såg sig själv som en expert på till exempel vin. Så att Systembolagets anställda måste ha känt sig lite trampade på tårna.
Ja, absolut. Och det finns också gott om skildringar av det där just i deras personaltidning Bouquet, där man säger att ingen lyssnar längre på oss. Nej. Det spelar ingen roll hur mycket vi kan. Det spelar ingen roll om vi kan rekommendera ett annat likvärdigt vin, om det här vinet som vinjournalisten rekommenderade slut. Kunderna vill ändå inte ha det längre.
Men alltså,
så att man är... känner sig absolut trampade på tålen.
Man litade på de här vinjournalisterna, men litade man på sitt eget omdöme då? Eller gick man bara på att det här vinet har fått bra recensioner, så det måste vara gott, oavsett vad jag själv tycker?
Ja, alltså det där tycker jag är en jätteintressant fråga. Och det är lite i den änden jag började intressera mig för vinjournalistikens genombrott. När jag var liten, då kunde ordet smakdomare beteckna ju i regel en litteraturkritiker eller en konstkritiker. Och det var liksom inget snack om att det fanns vissa människor som ansågs liksom ha förmågan att identifiera litterär eller konstnärlig kvalitet, och som kunde upplysa oss andra om vad den bestod. Jag skulle säga att den litterära eller den konstnärliga smakdomarens status har liksom kraftigt devalverats i vår samtid. Idag talar man om kritikerns död. Det paradoxala är då att vinkritiken å andra sidan har snarare gjort en motsatt resa, och är någon som idag kan uttala sig med en väldig pondus om vilka viner som är bra respektive mindre bra.
Ja, för gommens upplevelse, tänker jag, mat och dryck, det har väl traditionellt haft en mycket lägre status än fina konsterna?
Ja, precis så. Alltså det här, vad vi säger, på svenska säger vi, smaken är som baken.
Just det.
Ja. Och den latinska förlagan för detta lyder då, de gustibus non est disputandum, det vill säga att om smak kan man inte disputera. Däremot så fanns ju en uppfattning om att man kunde avgöra, faktiskt föra en rationell diskussion om vad som var litterär kvalitet. Så det har liksom, vilka kunskapsanspråk respektive kritiker kan framträda med har förändrats ganska mycket under den period som jag tittar på. Och där kan man ju se ett av de vanligaste liksom, reportagen i dagstidningar, inte bara under den här perioden som jag är intresserad mig för utan också framåt till idag, det är det här att hur man med självförtroende ska prova ett restaurangvin. För där har man uppenbarligen identifierat att människor känner sig lite osäkra i den här situationen.
Ja, vem provade vin innan 80-talet, tänker jag spontant? Man drack väl bara vinet?
Ja, och just i den här situationen då, jag tror att många kanske upplever det då som att det är man själv snarare än vinet som sätts på prov.
Ja, verkligen. Ja,
exakt.
Och just den här känslan av osäkerhet, den är ju då starkt förbunden med föreställningen om att det finns faktiskt, om inte objektiva kriterier på vad som är ett bra vin, så åtminstone någon slags möjlighet att skilja mellan bättre och sämre viner. Så det är som att man litar mer på de här vinjournalisternas och sommelierernas omdömen än på sina egna smaklökar. Framförallt om man då inte kan identifiera de här tonerna av kaffe, vanilj, choklad eller vad, som man har fått höra att vinet ska innehålla.
Men kom det några motreaktioner? För det här var ju, som jag minns, en ganska omvälvande. Helt plötsligt så började man liksom glorifiera alkohol i ett Sverige där det kanske inte var så jättevanligt ändå.
Ja, det där är också en väldigt intressant fråga. Därför. Ja, det kommer reaktioner. Det kommer kraftiga reaktioner, inte minst från nykterhetsrörelsen som man hade kunnat föreställa sig. De tycker att det här är ju liksom, det är bara gammaldags fylla och misär i mer fashionabla kläder. Men vinjournalisterna själva är ju övertygade om att om man bara lär sig mer om vin och förmår betrakta vin som ett estetiskt njutningsmedel. Alltså man talar ju väldigt ofta om viner som konstverk. Då kommer man också att lära sig att dricka med måtta. Så man uppfattar det här som, munskänkarna beskriver sig ju som Sveriges största nykterhetsrörelse till exempel.
Ja, men precis, att man liksom lär sig dricka ett franskt vin och uppskatta liksom det som är typiskt för det. Och då börjar man dricka det på kanske vad man uppfattar som ett typiskt franskt sätt, som att det inte fanns några alkoholister i Frankrike. Ja. Men liksom, ja, med måtta då och kanske spä ut med lite vatten, kanske till och med till maten. Alltså det verkar ju inte riktigt ha hänt, vad jag vet. Men det är klart.
Nej, alltså en sak som inträffar under den här perioden, eller som man kan iaktta egentligen från under hela efterkrigstiden, det är att kvinnornas andel av, kommer att stå för en allt större andel av den totala alkoholkonsumtionen. Och kvinnor dricker ju då i högre utsträckning vin än sprit, för sprit är inte alltid acceptabelt för kvinnor då. Och det är ju samma diskussion som vi har idag, att människor går hemma och inte minst kvinnor som går hemma och tultar på vinboxen och så vidare. Va?
Backsinbog-alkoholismen, ja.
Men, och den diskussionen kommer ju då redan under 80-talet. Det där är ju någonting som nykterhetsrörelsen går, det är liksom en linje som de driver väldigt tydligt. De säger att ni, Carl-Jan och hans allierade, de har ju förvandlat en massa välutbildade, normalt sett skötsamma kvinnor till alkoholister.
Carl-Jan och Knut Christian.
Ja, precis.
Men jag tänker också att det måste vara någonting ganska ambivalent i det här, om man pratar just om Carl-Jan och hur det ser ut när han provar vin här i Sveriges Television bara på 80-talet. Alltså han har på sig sina liksom, typiska kostymer och flugan och sådär, och man sitter i de här burna miljöerna. Att vinprovning å ena sidan då vid den här tiden lanseras som någonting väldigt borgerligt, snobbigt, finkulturellt. Samtidigt som man då vill, påstår sig i alla fall, vilja utbilda den vanliga medelsvensson helt enkelt. Och dricka och lära sig uppskatta och förstå ett bra vin.
Alltså, det blir liksom finkultur och folkkultur samtidigt paradoxalt nog.
Ja, jag tror att mycket av attraktionskraften i den tidiga vinjournalistiken består just i det här dubbla tilltalet. Alltså å ena sidan försöker man hitta ett språk som ska göra det möjligt att kommunicera om de här smakupplevelserna även till gemene man. Och vi är tillbaka i de här referensdofterna som alla då förväntas känna igen.
Och lätt att lära sig.
Och lätt att lära sig, precis. Samtidigt är det ju tydligt att de här journalisterna, de tilltalar ju sin publik från en liksom position som är väldigt tydligt borgerlig. De kan i sina vinspalter då berätta utförligt om privata semesterresor till Italien, Frankrike och olika typer av vingårdar. Någon kan berätta att han förvisso uppskattar att Systembolaget i högre utsträckning prioriterar att köpa in finare liksom kvalitetsviner, men att han egentligen då helst köper sina viner på olika vinaktioner på kontinenten eller på St. James Street i London och så vidare. Så att, och jag tror att det är precis den här dubbelheten, va? att de förespeglar så att säga sin publik möjligheten av en slags smakmässig klassresa.
Och det stämmer ju med 80-talets tidsanda, tänker jag. För det var ju liksom nya livsstilsideal, juppieran som man pratar om. Man skämtar om att liksom den här 80-talsmänniskan helt plötsligt börjar köra Porsche och prata i mobiltelefon, ja, och sådär. Att det, liksom, ja, det blir också en fin kultur som sipprar ner och blir folkkultur på, ja,
man
sätt.
Vill inte vara arbetarklass längre. Det ser man väl också på statistiksiffror. Absolut. Från den här tiden. Hur många färre som kallar sig för det jämfört med, ja, något decennium tidigare.
Ja, men så är det ju. Även människor då anställda i traditionella arbetaryrken börjar i högre utsträckning identifiera sig som medelklass. Det finns det liksom statistik på.
Men just vin verkar ju kanske framförallt för den generationen som var med och har levt kvar som den ultimata statusmarkören. Jag tänker på den här kända anekdoten och metoden, om man så vill, där man genom att välja det näst dyraste vinet på restaurangen snarare än det dyraste då, framstår som sofistikerad snarare än vulgär. Jan Guillou, som ju också än i denna dag älskar att prata om sina exklusiva viner, hävdar att det var finansmannen Jan Stenbeck som gjorde så, medan Leif G.W. Persson lär ha påstått att det var hans metod. Alla tre tillhör ju den här generationen som liksom, ja, ja, utsattes för den här vinjournalistiken. Ja. Det lever kvar som ett ideal i den generationen.
Ja, alltså vin har ju alltid varit en slags kulinarisk högstatusprodukt. Det går väldigt långt tillbaka i tiden, så att det finns ju liksom, vid klassresans slut så väntar liksom ett franskt årgångsvin.
Men gör det än idag? För jag tänker, sen har ju turen kommit till, ja, alltså kaffe, choklad, korvar, öl med mikrobryggerier. Har vinet samma position, ensamma position på toppen än idag? Eller kan man som 20-åring då lika väl briljera med sin hemgjorda korv och sitt mikrobryggda öl?
Ja, i vissa kretsar tror jag, ja, det går lika bra att briljera med det, så att säga. Men jag tror att vinet har nog fortfarande en särställning. Och det är ju inte en slump då att mycket av den här liksom själva sättet på vilket man beskriver sina smakupplevelser, oavsett om det är öl, choklad eller vad det nu är, det är ju i hög utsträckning hämtat från vinvärlden.
Tack så mycket, Peter Josefsson, idéhistoriker vid Södertörns högskola, för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
Tack.
Vi stannar kvar bland viner och andra alkoholhaltiga drycker, för nu har religionshistorikerna vid flera svenska universitet kartlagt vad alkoholen betytt inom de olika världsreligionerna. Det kan handla om sufisk vinpoesi, om risvinets roll inom modern japansk shinto och hur kornölet påverkat fornegyptisk religion.
Mm, och jag tänker hur man i det antika Grekland hade såna här dionysiska fester till vinets gud Dionysos ära. Mm. Och sen följdes det av romarrikets vingud Bacchus. Och sen när kristendomen slog igenom, ja, men då fick vi ju nattvarden med sitt vin. Så ja, det verkar ju som att ruset har haft någon slags gudomlig roll genom historien. En gudomlig upplevelse kanske, att bli berusad.
Ja, och välkommen Lena Roos, professor i religionshistoria vid Södertörns högskola, till Vetenskapsradion Historia.
Tack så mycket.
Ambrosia eller djävulspiss heter den här forskarantologin. Alltså det verkar som att religioner alltid har haft ett ganska ambivalent förhållningssätt till det här med alkohol.
Eller jag skulle säga att religioner har alltid haft ett förhållningssätt till det här med alkohol. Och ibland är det positivt och ibland är det negativt. Ibland är alkoholen helt nödvändig för vissa riter till exempel.
Nattvardsvinet
till exempel. Och ibland så är den väldigt problematisk. Och det handlar väl delvis om vilken situation de här religionerna har liksom vuxit fram. Om man tittar på till exempel frikyrkorörelsen, som traditionellt har varit avståndstagande till alkohol, så måste man ju se det mot bakgrunden av den snabba urbanisering som var bakgrunden till deras framväxt, med den misär som fanns i storstäderna och det omåttliga supandet som skapades och en sån enorm tragik. Och det var det man reagerade emot och ville skapa en bättre värld.
Men jag tänker, alltså om man går väldigt långt tillbaka, de här dionysiska festerna under den grekiska antiken, att ja, men ruset i sig nästan ju kan ge en religiös upplevelse. In vino veritas säger man ju i vinet sanningen.
Jag tror att det är så att religioner har generellt genom historien varit intresserade av olika tekniker som på olika sätt påverkar medvetandet. Och det kan vara alkohol, eller det kan vara andra droger, eller det kan vara andra tekniker som meditation eller chantning eller trummor eller annat som på något sätt försätter en människa i ett förhöjt medvetandetillstånd.
Och jag menar, högtiderna har ju ofta historiskt varit religiösa högtider, och kring högtiderna så har man druckit alkohol. Jag menar, vi står ju inför midsommar, svensk midsommarfirande till exempel, och då åker nubben och ölen fram.
Mm, så är det. Sen tänker jag så att det är väl också så att religioner har varit intresserade av allting som har med människolivet att göra och allting som är viktigt. Och dit hör mat och dryck. Så på så vis är det kanske typiskt för vår tid som religionsvetare att vi tar oss an ett sånt där ämne också. En trend i tiden är ju det här som vi kallar för levd religion. Det vill säga att vårt fokus för vårt studium inte i första hand handlar om vad folk tror på eller teologiska föreställningar, utan praktiker.
Och du, Lena, du skriver ju om Martin Luther i den här boken, vår egen stora apostel får man kanske säga, och hans förhållande till öl och vin, och han verkar ju ha varit superförtjust, inte minst i just öl.
Ja, det kan man säga. Eller det var väl så här att han var ju verksam i den del av Tyskland som framförallt var den öldrickande delen. Det verkar ju som att det här tyskspråkiga området kunde delas ända in i modern tid i två kultursfärer, kan man säga, beroende lite på hur mycket man hade påverkats av romarrikets framväxt. Så den sydvästra delen, där drack man vin och man åt bröd. Och i den nordöstra delen, där Martin Luther då kom att vara verksam, där drack man öl. Och åt inte bröd i första hand, utan åt mycket kött till exempel. Mm. Så det är ju liksom lite grann hans kulturella bakgrund, kan man säga.
Mm. Och det verkar ha hänt en hel del med ölet också under hans tid. Alltså det här med att ett havreöl började ersättas med öl bryggt på korn eller vete och sådär. Och började smaka, antar jag, mer som ölet gör, så som vi känner idag.
Ja, det är nog så att man börjar använda humle till exempel. Så inte bara som smaksättning, utan också för att ölet ska liksom ha längre hållbarhet. Mm.
De här tyska renhetslagarna för öl.
Mm. De kom ju också, och väldigt mycket reglering överhuvudtaget. Och det var ju både för konsumenterna, för att man skulle få ett kvalitativt öl och att det skulle vara liksom säkert att dricka. Men också för att ölet har ju en nackdel jämfört med vin, nämligen att det kan konkurrera om råvaran med matproduktion. Så att var det ofärdsår, var det svält, så kunde man också genom de här regleringarna helt enkelt förbjuda ölbryggning, därför att spannmålen skulle användas till mat istället. Och det behövde ju inte vinproducenterna tänka på samma sätt.
Men om den kristna kyrkan hade växt fram i norra Tyskland, ja, då hade vi druckit vadå, nattvardsöl istället?
Antagligen.
Men alltså, öl är ju då intimt förknippat med religion, i alla fall då i norra Tyskland och de här breddgraderna. Och inte minst kloster, och kanske framförallt under medeltiden, de bryggde ju öl som de ansåg hade viktiga medicinska egenskaper också.
Mm. Men det där har ju att göra med att under medeltiden och ända i det tidig modern tid som Martin Luther, så drar man ju inte riktigt den gränsen som vi gör mellan mat och medicin. Utan en matvara och en dryck kan liksom vara både mat för att få i sig näring och medicin för att hålla sig frisk eller bli frisk om man är sjuk.
Men för Martin Luther verkar det viktigt ändå att dricka bra öl, och du skriver ju i din artikel där om hans förhållningssätt och när han också har kommunikation med sin fru då, Katarina von Bora, som är ju den hemma hos honom som brygger ölet då. Men då berättar han på resa i ett brev till henne att igår drack jag ett glas dåligt öl och blev tvungen att sjunga. När jag inte dricker väl blir jag bedrövad. Jag skulle verkligen ha uppskattat det. Alltså, det är lite gulligt, men det säger någonting om deras förhållande, men också hur viktigt verkligen det var för honom att dricka bra öl.
Han skriver ju också vid ett annat tillfälle att han har blivit bjuden på dåligt vin och gammalt bröd på en bröllopsfest, och att det var ju på sätt och vis lite bra, för då fick han ju en liten försmak av helvetet.
Precis. Och sen också hur han i alla sina texter, han skriver ju rätt mycket Martin Luther, och bland annat då har han beskrivit hur han då vid det här kurfurstehovet i Sachsen blir involverad i hur mycket det sups där, och sen så har han, vad jag begriper, den här klassiska, det har man ju testat som förälder ibland också, den här omvända psykologin, att okej, men om jag kommer på en regel som säger att alla måste dricka och vara brusade hela tiden, då kommer de säkert göra motsatsen, för det här med att alla var fulla var ett stort problem. Smart.
Precis. Ja, uppenbarligen så drack de ibland för mycket, men han kan ju också vara ganska förstående ibland. Jag skriver ju också med en annan text från just de här bordsamtalen, som är alltså samtal som Martin Luther förde med sina närmaste, och där någon lärjunge har suttit och tecknat vad han sa, där han har fått en fråga om gruvarbetarna, alltså bergsmännen, och att man säger att de super på söndagar och helgdagar, och det är ju förskräckligt, kan du inte säga någonting om det här? Och då säger han att ja, det kanske inte är så bra, men man måste ta hänsyn till både att det dricks väldigt mycket i den här regionen och att de har ett sånt tungt och farligt arbete. Så att då måste man förlåta dem att de kan behöva det här. Om de bara går i kyrkan på söndag morgon så får de göra det här också. Så säger han också att ich sech auch, jag super också. Mm. Men lägger till också att det betyder inte nödvändigtvis att alla ska göra som jag, för alla behöver inte bära mina bördor.
Men det här låter ju som att det är väldigt långt bort från den här historien med de svenska frikyrkorna som ville bekämpa superiet.
Ja, men verkligen. Alltså en helt annan bild.
Ja, och båda använde sig av den samma religion, alltså kristendomen, men liksom närmar sig frågan från helt olika håll.
Och sen är det ju lite roligt med Martin Luther också att han liksom så ofta använder just den här bilden av framförallt vinet symboliskt. Det finns ju en fantastisk målning i stadskyrkan i Wittenberg där han var verksam av Lukas Cranach som heter Herrens vingård. Där man kan se på ena sidan så är det liksom katolska kyrkan och det är liksom biskopar och påvar och sådär som brukar vingården, och den bara vissnar och det växer jättedåligt. Och på andra sidan kan man se Martin Luther och alla hans kompisar, reformatorerna, som liksom gräver och vattnar och rensar ogräs och håller på, och då växer det helt fantastiskt. Så att den här bilden av liksom vingårdsarbetaren verkar ha tilltalat honom. Det här är ju en biblisk bild från Matteus evangeliet. Och man kan ju tänka sig att det här är också en lite inte så subtil kritik av den katolska kyrkan, eftersom det här kom ju från en liknelse av Jesus som handlar om hur man ska locka människor till Gudsriket, och de blir arbetare i vingården, och den som kommer sist får lika stor lön som de som har kommit först. Det vill säga, det är inte så att de ni som har slavat på i traditionen i århundraden nödvändigtvis kommer att få en större lön, utan det kanske är vi som står för de här nya idéerna som kommer att få en minst lika stor lön i himlen.
Men alltså, Martin Luther, han var ju den stora reformatorn. Vad betyder, eller betyder då, öl och vin för honom i liksom religiösa sammanhang?
Ja, dels att han talar om det väldigt symboliskt på det här viset, att han använder symboliken av vin och olja till exempel, som att det här är som lagen och evangeliet, alltså gamla och nya testamentet, och låter sig väldigt väl förenas, och det här är liksom helande för människan och det är det som människan behöver. Men också att han tyckte väldigt mycket om det alldeles personligen, det är ju uppenbart. Och egentligen så var det väl så att jag blev intresserad av honom och hans förhållande till öl och vin för att jag var så intresserad av hans fru egentligen, som ju uppenbarligen var väldigt duktig på att både brygga öl och tillverka vin, och det blev gott och det blev mycket. mycket. Och det behövde bli mycket. Eftersom det var så jäkla mycket folk som bodde hemma hos dem hela tiden.
Ja, det är ju någon fest där hon gör 350 liter eller någonting
ja.
Sånt där.
Ja, alltså dels så var ju hon professorska och skulle liksom hålla såna här stora gästabud i samband med disputationer och andra akademiska tillställningar. Men så var det också lite grann så där som, jag vet inte, har ni sett filmen Bilbo?
Mm-hmm. Inte du var.
Nej, jag har inte sett den.
Skit, jag på att säga att du säkert tänker.
Ja, men den här första scenen, när det plötsligt bara kommer en massa dvärgar.
Ja, just
och
det.
De ska ha mat.
De ska
ha
jättemycket.
Och de bara, tömmer alla skåp och lådor. Ja. Precis så var det hemma hos Martin Luther och Katarina von Bora i det här svartbrödra klostret som de fick flytta in i.
Dörren stod alltid öppen.
Nej, men det var en massa förlupna munkar och präster som hade anslutit sig till reformationsrörelsen och därför inte längre hade någon försörjning. Och ingenstans att ta vägen. De flyttade in där. Så det kunde vara någonstans mellan 30, 40, 50 personer som bodde där hela tiden och som skulle ha mat och dryck.
Men jag tänker att man kan känna igen sig lite grann i den här bilden när alla de här 30-40 människorna väljer in och ska ha mat och dryck. Om man har haft tonåringar som har ramlat in på kvällen med sina kompisar, och då gäller det också att låsa spritskåpet.
Precis så. Jag menar, och just det här också, att det ingick på något vis i bilden av att man skulle vara gästfri. Mm. Och det här tänker jag är det kanske också någonting i vår tid, att vi intresserar oss inte bara för vad står i de här texterna från bordsamtalen för teologiska idéer, utan också vad stod det faktiskt på bordet under de här samtalen. Och var kom den maten ifrån?
Ja, och då är vi tillbaka till det här levda.
Mm. Och det var helt enkelt en himla massa öl och vin, och inte minst var det Katarina von Bora själv som hade bryggt det här ölet åtminstone.
Precis, och jag är ju själv lite så här besjälad av, kan man kalla det, experimentell religionshistoria. Så att jag har då under hashtaggen kan Katarina von Bora så kan jag försökt lära mig nu att brygga öl. Jag har mina vindruvplantor är fortfarande väldigt små, men cider och sånt där, för att se liksom hur svårt är det? Och man får ju en annan respekt för svårigheterna, för man tänker sig att, men när man brygger öl nu för tiden, det är ju verkligen en materialsport med liksom, man ska ha väldigt bra koll på alla mängder och temperaturer, och man ska sterilisera för att det inte ska bli några obehagliga mikrober som ska ta över och påverka smaken och sånt där. Men hur gjorde man på den tiden? Och där finns det ju till exempel ett brev där Martin Luther skriver till Katarina och säger att ja, men det var ju fint att jag fick smaka så gott vin och öl här. För i år så har ju djävulen fördärvat allt öl och vin i Wittenberg. Och det är klart, om man tycker att man gör processen precis likadant, och så blir det inte samma resultat som förra året när vi fick ett sånt himla gott öl.
Det var något med mikroberna.
Ja, men det blir ju lätt. Det måste ju ligga nära till hans att man tänker att det är något skumt. Det är något fanstyg med i spelet.
Något religiöst.
Något religiöst. Ja.
Men alltså, när du nu då gör vin och öl ur ett religionshistoriskt korrekt sätt, hur smakar det då?
Du menar mitt?
Ja.
Det smakar fint.
Gudomligt är ordet du söker, tror jag.
Gudomligt, ja.
Och du säger att vid Medelhavet så var det vinet som fick spela en religiös roll. Längre norrut i Europa så var det ölen. Men på våra breddgrader, här har ju aldrig brännvinet spelat någon religiös roll väl. Var det mjöden tidigare som hade samma funktion?
Alltså det där är lite intressant när man tittar på just det här med berättelser som vi har om våra viktigaste livsmedel. Sånt finns ju i nästan alla kulturer. Det finns berättelser om liksom varför man dricker kaffe och varför människor börjar äta potatis och sådana där saker. Och vad har vi från Norden? Jo, berättelsen om skaldemjödet. Mm-hmm. Så det säger kanske någonting om vårt förhållningssätt. Samtidigt ska jag säga att det var ju så att Martin Luther, han sa liksom att vinet är bibliskt. Ölet är en mänsklig uppfinning. Icke desto mindre så var båda sakerna viktiga för att människan skulle må bra. Och han säger ju också att man kan liksom räcka lång näsa åt djävulen genom att man dricker lite extra och tar på sig den synden för att man inte ska hemfalla till melankoli. För det visste man ju under medeltiden och i tidig modern tid att alkohol var ju också medicinalt på sådant vis. Att det var ju massa saker som kunde botas med alkohol, inklusive melankoli och tendens till gråa hår till exempel. Jaha. Det brukar jag försöka tänka på ibland.
Och nu sänds ju det här i Sveriges Radio P1, så vi kanske ska tillägga att även alkoholfritt kan bota melankoli. Kanske.
Och gråa hår,
ja. Tack för alla tips, Lena Roos, alltså religionshistoriker vid Södertörns högskola. Boken heter Ambrosia eller djävulspiss, religiösa perspektiv på alkohol i historia och nutid. Tack för att du var med i Vetenskapsraden Historia.
Tack så mycket.
Och sist i programmet en lyssnarfråga. Du vet väl om att du kan skicka dina frågor om historia till historieprofessorn Dick Harrison på adressen historia@sverigesradio.se, så svarar han på dem. Och det har vår lyssnare Mikael Brogren gjort, och jag misstänker att han är en av alla dessa män som ofta tänker på romarriket. För hans fråga handlar om gladiatorer. Mikael undrar om det fanns kvinnliga kämpar i antikens gladiatorspel. Och Dick Harrison har koll.
Ja, de finns. De är väl omvittnade just för att folk tyckte att det var så bisarrt. Män ska ju vara gladiatorer, kraftiga muskulösa kämpar. Och om det då finns kvinnor, då noteras det i skrift, för det inte, uppfattas inte som det normala. Det är inte kvinnligt att springa ut och slåss på det sättet, tyckte romarna. Och det, just därför ville man ha det, som lite extra krydda åt spelen. Och då noteras detta i krönikor, alltså både skvallerkrönikor som Suetonius och i mer ordinära historieberättelser. Kejsar Domitianus, som ska då ha låtit ett gäng amazoner kriga, alltså gladiatorer som skulle påminna om det här krigarfolket som man gärna berättade om. Det finns i Suetonius biografi. Vi vet att kejsar Nero, för att imponera på kung Tiridates den första av Armenien, också lät kvinnor kämpa lite amazonaktigt. Dio Cassius berättar att kejsar Titus, han lät låta kvinnor kämpa på arenan. Petronius i 45 kapitlet av romanen Satyricon nämner i förbigående en kvinnlig gladiator som kämpar från en stridsvagn, och så vidare och så vidare. Om då någon säger att ja, men det kan vi ju inte tro på. Det här är ju, det skrivs lite senare, det kanske är överdrifter. Då kan vi backa upp det här med inskriftsmaterial. Vi har från Halikarnassos, alltså i nuvarande Turkiet, inskrifter i en relief 100-talet efter Kristus, där man har två kvinnliga gladiatorer nämnda med namn, Amazon och Aquilia, som utkämpar en oavgjord strid. I en inskrift från samma epok så har vi hyllningar till en prominent invånare i Ostia, Roms hamnstad, för att han låtit kvinnor uppträda som gladiatorer också. Även om vi flyttar blicken till vildjurskamper, som ju då inte är gladiatorstrider utan mer människa mot djur, så finner vi kvinnliga venatorer, som det hette, alltså vildjurskämpar. En sådan som heter Mevia dyker upp i Juvenalis första satir, där han skildrar hur hon springer omkring och jagar vildsvin på arenan, citat, med spjut i hand och med blottade bröst. Ska vi dra några slutsatser av det här, så kan vi komma fram till att det är inte vanligt, det tillhör inte standardkamperna. Men när man bjuder på det, då är det något extra, och då flockas man till arenan, och i några fall, det faktum att vi känner till namnet på de här kvinnliga gladiatorerna, så blev de även kändisar. Så ja, de har funnits, men de ingick inte i standardkomplexet för en vanlig gladiatorstrid.
Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, och Urban, sommaren står för dörren nu äntligen. Men Vetenskapsraden Historia fortsätter att förgylla tillvaron i hängmattan för alla historieintresserade.
Ja, men så är det ju. Och redan nästa vecka så startar den första av våra två sommarserier. I 4 avsnitt så kommer vi att gå till botten med en av de mest, vågar vi väl ändå påstå, mytomspunna platserna i svensk historia. Gamla Uppsala, där vi kommer att besöka högarna och prata allt om, ja, men de här kungshögarna, till sånt som rituella människooffer.
Ja, och om tingsplatsen där, alltså roten till den svenska demokratin kanske.
Ja, och det är alltså 4 avsnitt om Gamla Uppsala, och du som lyssnar i appen, du kan höra alla 4 avsnitten redan från och med onsdag morgon. Och sen, senare i sommar, med starten 22 juli, då drar vi igång serie nummer 2. Och då handlade det om Sveriges första bilbomb, den så kallade Piperska smällen på Kungsholmen i Stockholm. En smäll och en bilbomb som kom att avslöja 1920-talets undre värld med svartklubbar, kokain, prostitution och spritsmuggling.
Och den här sommarserien rymmer ju också ett helt osannolikt persongalleri. Alltså det är Hermann Göring och det är Charlie Chaplin som dyker upp. Men framförallt så kretsar historien om den mytomspunna Madame X.
Mm, och om du inte lyssnar på de här serierna direkt i appen så kommer de här att sändas direkt efter Sommar i P1 på onsdagar hela sommaren igenom.
Tills vi är tillbaka med ordinarie program i samband med skolstarten i augusti. Tobias Svanlid heter jag.
Och Urban Björstadius heter jag.
Glad sommar!
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.